Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Syn i själen så har jag bjudit in Louise Kram. Louise är certifierad coach och kroppsterapeut. Och i sin första bok, Min inre röst, så skriver hon om vad som händer när man lär sig att lyssna djupare och bortom den talande logiken. Den där rösten som skjuter igenom bruset som vi ibland kanske väljer att lyssna på men lika ofta slår bort. Varför gör vi det? Varför tvivlar vi på vår känsla och intuition? Jag har gjort både och efteråt när jag sett konsekvenserna av det, insett att jag borde ha följt den där rösten, den där första magkänslan. Kanske kan du också känna igen dig i det. När jag läste Louise bok var det oerhört mycket som jag kände igen mig i. Och det är också det jag vill prata med henne om. Jag tänker att om våra liv som kvinnor har beröringspunkter så kanske du som lyssnar också kommer att känna igen dig i våra liv och erfarenheter. Varmt välkommen till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Louise Kram.
Tack Agneta.
Tänk att heta Kram efter någon. Det måste ju vara härligt.
Ja, så här oväntad fråga.
Ja, men jag tänkte så.
Nej, men alltså, jag träffade en tysk man som sen visade sig vara fullkomligt galen.
Ja.
Men när han frågade mig så där lite för hastigt och lustigt ifall jag ville gifta mig. Då sa jag så här, ja, jättegärna. För jag var ju tokkär i honom.
Ja.
Och så la jag till att du, om vi någonsin går isär, då kommer jag behålla ditt namn. Bara så att du vet. Och han tyckte att jag var lite knäpp när jag sa det.
Ja. Men häftigt. Louise Kram. Kramens dag tror jag är det den 21 januari? Jag tror att det är kramens dag på min namnsdag.
Vad passande.
Agneta på kramens dag. Så det, nu hör ju vi ihop lite grann här. 21 januari blev lite grann våran dag här.
Ja, tänk om det hade varit 21 januari som vi satt här också.
Ja, nej, det har ju passerat nu, 21 januari. Du, Louise, berätta. Du är ju certifierad coach och kroppsterapeut. Hur jobbar du då?
Det är egentligen två helt skilda verksamheter. Mm. Så att jag jobbar dels som massageterapeut ute på olika bolag, framförallt med återkommande behandlingar utav personal. Och sen när jag kände vid ett läge i mitt liv att det här räcker inte, utan jag vill ju jobba mentalt med människor och komma åt andra bitar, då utbildade jag mig till coach. Och det här är kanske 7 år sedan eller någonting sånt. Mm. Så nu coachar jag också, men jag gör ju inte det samtidigt. Även om det blir samtal när man behandlar, så är ju inte det coachande samtal på samma sätt. Mm. Men jag jobbar ju väldigt gärna som coach. Det tycker jag är.
Det är där du känner att du verkligen kan bidra med någonting.
Ja.
Och så skrev du den här boken. Det här är den första bok som du har skrivit, Min inre röst.
Mm.
Och det här är ju otroligt viktigt ämne, det här med att lyssna till sin inre röst och våga lita på sig själv och så. Vad var det som fick dig att skriva boken?
Mm, det är jättemånga som har frågat mig det, och då kan jag säga att det är precis, den här boken handlar ju om intuition. Mm. Och det var precis det som hände, att jag fick till mig en väldigt stark känsla eller tanke, visshet eller vad du vill kalla det, att nu ska du skriva den här boken. Och det hade alltså jag inte planerat i flera år, eller suttit på min kammare och skrivit små lappar eller skrivit små texter, utan det kom bara sådär, tjuff, nu ska du skriva den här boken. Och då satte jag mig bara och skrev. Och så rann den här texten mer eller mindre ur mig liksom.
Så den kom ganska snabbt liksom?
Ja, processen. Väldigt snabbt. Ja. Det var en sommar som jag satt och bara skrev.
Och den här kom ju ut 2023.
Ja, ett år sedan.
Ja. Mm. Och undra varför du fick den där ingivelsen just när du fick den. Jag tänker att i de tider som vi lever nu, så känns det ju som att det är bara ännu mer viktigt att lära sig att lita på sin egen sanning och lyssna på sin inre röst.
Ja.
Tror du att det är något samband?
Säkert. Mm. Eftersom jag ser det som att vi har någon form av kollektivt medvetande som är utanför vårt logiska tänkande. Mm. Vår hjärna är ju faktiskt ganska begränsad. Men att det finns någon form av medvetande som ligger utanför oss och som vi då tankar information ifrån. Mm. Och det kan man ju se också, att det här, det är ju inte bara jag som tankar ner information, utan det kan ske samtidigt på flera olika håll.
Mm.
Och att du tänker precis samma tankar här nu, det är ju för att du har också tillgång till en annan typ av vetande som ligger utanför oss.
Mm.
Jag sitter så här och vevar med händerna. Det syns
och det
inte.
Finns ju de som säger också att vi är ju i det här medvetandet. Att allting lever i det här medvetandet.
Ja, ja. Det är
finns
organiskt,
ju de som,
ut och in. Det är inte, jag gör en liknelse som säger utanför oss. Mm. Men det är ju egentligen, allting är ju i varandra. Det är ju energier och en organisk form utav ett tillstånd som är, det går ju inte att säga vad som är vad egentligen.
Nej,
inte så som jag ser det i alla
så
fall.
Så människor kan få samma briljanta idé på olika platser av jorden liksom.
Ja, ja, ja.
Samtidigt nästan.
Ja, ja, ja. Och det här att jag fick det här till mig bara, att jag skulle skriva den här boken. Det kom ju bara som en slags tanke. Och det är ju det jag skriver om.
Mm. Tankar som kommer liksom, som skjuter in utifrån.
Ja.
Hur började det för dig? Första gången när du liksom kände att, var kom den där tanken ifrån?
Ja, det började ju när jag var 22 egentligen. Men jag har väl alltid, ända sedan jag var pytteliten, haft någon form av tillit och vetat att jag får den hjälp jag behöver. Jag vet inte om du gjorde det, men jag bad ju aftonbön när jag var liten.
Ja, det gjorde faktiskt jag också. Ja. Hur kom du sig att du gjorde det?
Jag hade inte kyrkliga föräldrar, men det var någon sån här kulturell, religiös, du vet, det ska man göra mera.
Ja.
Och då var det Gud som har över barnen kär, bla 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 bla. Och så Gud bevare mamma, pappa, Agneta, Henrik, Katarina, du vet, det är sånt där som ligger kvar. Och sen, och mig själv, lilla barn. Och sen brukade jag ibland lägga till saker som jag ville.
Mm.
Snälla gode Gud, se till att bla bla bla. Du vet.
Jag får den där dockan.
Ja, jag gillade inte dockor.
Nej, okay.
Jag var pojkflicka, så jag tyckte dockor var konstigt. Men det kunde ju vara vad som helst. Men inte sådär, ge mig mera lördagsgodis. Utan det var verkliga saker som jag verkligen ville ha.
Mm.
Och jag fick alltid det som jag hade bett om.
Nej.
Alltid.
Wow.
Och jag tycker att för mig var ju det självklart, men så här i efterhand är det ju lite kul faktiskt att, men det var ju min typ av barna manifesterande, och manifestation tycker jag är jättespännande, för jag tror ju att så fort vi önskar oss någonting så börjar vi ta adekvata steg för att ta oss till det.
Mm.
Så frågan är om jag fick det eller om jag själv såg till att
du trodde så starkt på att du skulle få det, att det här funkade.
Ja. Precis.
Och med ditt unga, friska barnasinne så hade du heller inte, satte du inte heller upp en massa begränsningar. Nej. Som att nej, men det blir nog svårt. Och, utan du var helt fri och öppen där.
Och fantastiskt. Och jag tyckte att det var självklart då, men nu när man som 58-åring tänker tillbaka så tänker man, gud vad gulligt ändå, vad fint.
Det så var himla så. Fint.
Men det var alltså när jag var 22 som jag egentligen fick den där direkta rösten som sa till mig saker och räddade livet på mig. Och det...
Berätta.
Första gången var, jag gjorde en rundsresa tillsammans med mitt ex. Ja, vi var pojkvän och flickvän på den tiden, men sen så gifte vi oss och fick två pojkar. Och nu är vi separerade sedan 20 år tillbaka. Och vi var 4 månader i Indien. Men han hade släkt där, hans pappa kom från Indien. Så vi åkte runt i Indien och var sjuka i 4 månader. Jag var inte så förtjust i Indien.
Nej, jag förstår det. Inte om du var sjuk hela tiden.
Nej, det var inte roligt. Och det hände väldigt spännande saker i Indien som jag beskriver i min bok. Men som inte var just den här rösten. Men så just rösten kom i Nepal. Och då var det att vi hade varit ute och vandrat uppe i bergen. Och sen så tog vi in på ett sånt där fallfärdigt ruckel utan el och ingen, du vet, det var verkligen, det hängde på en liten by på en bergskam där med fallfärdiga hus. Och vi var ju helt slut efter en hel dags vandring. Och sen så i och med att det var så hög höjd så fanns det ju inga myggor. Mm. Vi bar ju med oss ett myggnät hela tiden, för Indienresan var ju full utan mygg. Men där så brydde vi oss inte om att sätta upp det här myggnätet, utan vi bara kraschlandar i den här sängen. Du ser gliper ut, det är riktigt muggigt, men vi brydde oss ju inte. Dessutom var vi 22 år och man är inte så bekväm då.
Mm.
Så kommer jag ihåg att det fanns ett ljus på hans sida av sängen och det släckte han, och sen var det bäckmörkt.
Mm.
Inte tillstymmelse till ljus. Och vi somnar och sover som stockar ända tills jag vaknar abrupt utav att jag hör en väldigt tydlig, klar, robotliknande stämma in i huvudet som säger, ska jag härma den också hur det låter?
Ja, du gör som du vill.
Ja, men det låter så här. Tänd ljuset, det sitter en farlig 1 000 foting 10 centimeter ovanför din huvudkudde på väggen.
Så lät det som en robot?
Ja, den låter som en robot, den här rösten.
Mm.
Och jag vaknade ju sådär abrupt. Funderade inte särskilt mycket över att jag hade haft en röst i huvudet, utan mer att shit, det sitter en farlig 1000 foting här. Och de är jättegiftiga där uppe i bergen. Så jag väckte min kille och sa, du måste tända ljuset, för det sitter tydligen en farlig 1000 foting här ovanför min huvudkudde.
Mm.
Och då sa han bara, du drömmer, somna om, du ser ingenting, det är bäckmörkt, vi ser ingenting här, så sov nu istället. Och, Men jag gav mig inte. Utan till slut så fick han då tända det här ljuset. Mm. Och 10 centimeter ovanför min huvudkudde så satt den här jättetusenfotingen.
Jesus.
Ja, och då reagerar vi fortfarande inte på det här. Mm. Att jag har haft den här informationen. Utan vi bara går upp och sätter upp myggnätet och sen somnar vi om. Som om det här bara var helt självklart.
Och du tänkte inte på det efteråt heller liksom?
Nej. Men sen har ju det här hänt ganska många gånger
ja,
i livet.
Kan du ge oss några fler exempel?
Det har varit, den har räddat mig i trafiken. Flertalet tillfällen fått mig att byta fil eller sakta in. Och hade jag inte gjort det så hade jag kraschat. Sen har den varit jätterolig och faktiskt hjälpt mig till fina möten.
Mm-hmm.
Som är lite, så att det är inte bara för att rädda livet utan även så där här kan vi fixa så Louise får träffa den här. Det blir ju kul.
Men jag tänker att det här är ju, vad tänker du? Du tänker att det här är något medvetande liksom som tar kontakt liksom. Ja. Är det ditt högre jag eller något sånt där tänker du eller?
Jag har ingen aning. Nej. Hur ska jag kunna veta det?
Jag tänker att du har spekulerat lite.
Ja, jag ser det som att det finns ett extra medvetande. Mm. Och sen så kanske det här extra medvetandet som finns, du säger, oss, ja, överallt. Mm. Det kanske kan ta olika uttryck.
Mm. Men det är ju många aning. Som pratar om det här också. Mm. Rätt många framgångsrika personer som berättar om att de har liksom följt en känsla och en ingivelse. Mm. Och vi har ju liksom Einstein, du citerar Einstein där så fint. Ja. Jag ska läsa det.
Ja, det citatet är så fint.
Ja, det är så fint.
Jag älskar det.
Där han pratar om att det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet dess trogna tjänare. Och vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och har glömt bort gåvan.
Mm.
Så Einstein pratade om det och Steve Jobs pratade om det.
Alla smarta människor
pratar om det här. Ja, men många jag känner också som har fått stor framgång liksom med företag och sådär. Det är att de har följt, ibland har det rasat, allting rasat. Men de har liksom fortsatt och följt sin ingivelse. Mm. Och det har lett till att det ordnar sig saker och ting.
Det är det där med tilliten. Mm. Om du har tilliten. Mm. Det brinner ju, nu hoppar jag jättemycket här, men jag brinner ju verkligen för det att människor ska ha tillit och inte fastna i olika rädslor.
Mm.
Och jag tror ju att ju mer du lyssnar på din egen inre röst, så desto, och du, ju mer du går på det och känner att du är i samklang med det, desto mer tillit har du. Och sen så kan du på något vis, du kan se rädslor när de kommer. Och tänka, aha, vad spännande, där kom den rädslan. Och nu vad den handlar om egentligen.
Mm.
Och så att utmana man, sig själv istället att överkomma de rädslorna.
Mm.
För då händer ju någonting med människan. Du expanderar och utvecklas som människa.
Men det kan ju vara svårt. Och speciellt i dessa tider där rädslan har fått också ett sånt stort grepp om samhället.
Ja.
Så kanske det är svårt att ha den där tilliten för att det är, om man nu följer nyheter och läser mycket om det som händer i världen. Gör man inte det, då lever man ju lite mer skyddad ifrån det. Men om man gör det så är det ju lätt att man fastnar i allt det här eländet. Och det skapar rädslor och vart är vi på väg liksom.
Mm.
Och det pratas om att vi ska förbereda oss för krig, vilket känns helt galet.
Mm.
Men det skapar ju en väldig massa rädslor. Och då tänker jag att det blir nästan som ett fängelse. Hur går man bortom dem?
Jag tror att vi kan ju inte bortse från det som händer i vår omvärld, självklart. Men jag tror att det blir ännu viktigare att hitta det lilla och att hitta det som är meningsfullt för dig. Ställa om sitt fokus från det här makroperspektivet till mikro.
Mm.
Och titta på, okej, men hur ser min vardag ut? Och vilka har jag runt omkring mig? Och vad är meningsfullt för mig? Och sen så att vara i det. Att verkligen landa i. Och aktivt, jag tror att allting är som jag kallar intuition. Och det här också, det är som en muskel, du behöver jobba med det. och utveckla det och få en genomblödning i det. Nu pratar jag som en massageterapeut, men du förstår vad jag menar.
Mm. Det blir ett flöde liksom.
Ja, så att du får helt enkelt ändra perspektivet och titta på, men vad har jag? Hur ser det ut i mitt närområde och vilka har jag runt omkring mig? Jag tycker det är jättespännande nu också.
Att man bestämmer sin egen värld, liksom, ja, hur man vill att den ska se ut.
Skifta fokus från det yttre som ligger. Och det är ju också det här med, där har vi ingen kontroll överhuvudtaget. Mm. Det är väldigt ogreppbart och diffust.
Ja, vi kan ju inte påverka det utifrån.
Så titta istället på var har du möjlighet att påverka och gå dit.
Mm. Och vad tänker du om tiderna nu?
Mm.
Hur mår du liksom när du går runt i den här världen?
Ja, jag tycker att det är väldigt sorgligt.
Mm.
Jag skulle vilja ha helt andra maktstrukturer. Ska vi gå in på den?
Nej, men jag tror ju någonstans att i den bästa av världen så är vi på väg emot något sånt.
Ja, jag hoppas det. Sen så finns det ju väldigt starka krafter som plockar fram såna här som Trump och Putin. Mm. Och ja, det är inte lätt alltså.
Nej, det är ingen lätt värld att leva i just nu. Men om man ska tro på alla astrologer och siare, så ja, då är 2024 ett ganska utmanande år, men att under 2025 så kommer det att släppa lite grann. Mm. Och nu hoppas jag att det stämmer liksom. Mm.
Ja,
att vi går mot en ny värld.
Ja, jag hoppas verkligen det. Men då tror jag att vi behöver ett riktigt mindshift.
Mm.
Och det är väl, då är det väl bra att vi pratar om såna här saker. Du och jag sitter och har det här samtalet. Mm. Att vi överhuvudtaget pratar om såna här saker, det kunde vi inte göra för 10 år sedan kanske.
Nej.
Sen har vi haft brilliant minds som Einstein och så. Men historien har, om man tittar på Einstein och även Steve Jobs, så fokuserar man ju på deras vetenskapliga studier, inte på deras kanske andliga sida.
Nej.
Och hur de kom fram till sina vetenskapliga. Einstein satt ju ute på sin sjö där i Schweiz och gjorde absolut ingenting. Och så kom det saker till honom.
Ja, det är så intressant så att det inte pratas om dem.
Det pratas inte om.
Nej, eller hur?
Eller det är inte så, historieskrivningen ser inte ut så. Så att det är ju spännande att plocka fram de bitarna.
Ja, det finns ju väldigt många stora, och ofta är det ju män då, för historiskt så är det ju män som liksom har ägt det här samhället.
Mm. Där behöver vi också göra någon form av förändring.
Ja, men det skiftar väl förhoppningsvis också. Men många av dem är ju väldigt spirituella och öppna och pratar om liksom hur de har fått till sig saker utifrån. Och Tesla och såna här också.
Mm.
Det är ganska intressant. Det är bara deras, precis som du säger, deras stora
uppfinning. Så det tycker jag är lite fascinerande. Att man
människan bakom mannen där. Ja, spännande. Ja, det finns ju mycket olika saker att prata om, känner jag. Jag hoppar tillbaka till boken, Min inre röst. Du är ju otrolig, du delar ju med dig väldigt mycket av ditt liv i den här boken, som är jättefin tycker jag. Just för att den inspirerar till att lita på den där inre rösten. Vad händer när man gör det, vad händer när man inte gör det? Och där känns det, när jag läser den, känns det som att jag delar väldigt många erfarenheter med dig.
Mm.
När det kommer till att hamna i en destruktiv relation, skilsmässa. Du har också någon kort relation med en man som är gift, som säger att han ska skilja sig, vilket han inte gör. Och då tänker jag så här, jag delar erfarenheter med dig, så tänker jag, undra hur många kvinnor där ute som kan känna igen sig i de här sakerna.
Mm. Många tror jag. Mm. Och det är därför jag valde att ta med det. Den allra värsta historien i boken, när jag lever i den här extremt destruktiva relationen, den hade jag nog inte valt att ta med själv egentligen. Men det var min förläggare Josefin Lassbo. Hon ville absolut att jag skulle ta med det, för att annars så skulle boken bli alldeles för halleluja. Så.
Mm. Du jordar den lite.
Ja, precis. Och vi är alla människor. Och jag valde sen att ta med den just för att visa på vad som händer när man inte lyssnar på sin intuition.
Mm.
För jag fick verkligen till mig och jag fick hjälp att få till mig också. Jag såg saker ganska tidigt. Men valde att dopamin, din kärlekshjärna tänker inte särskilt klart. Så jag valde att bara förkasta det. Och det var ju verkligen fruktansvärt dumt.
Ja, för du menar att du såg tidigt att det här skulle bli en...
Jag fick tecken på att det här inte var bra. Men jag valde att bortse från dem.
Och den här relationen är ju då senare i livet. Det här är efter din skilsmässa. Och det här är en man som du träffar under, 6-7 år någonting.
Ja, precis. Ja. Vi levde ju ihop. Han flyttade hit från Tyskland. Han slogs och härjade. Och
men du såg det tidigt?
Jag såg tidigt att det fanns en galen sida hos honom. Snedtändning vid alkohol och sådär. Men jag var ju så upp över öronen förälskad.
Och det var för att han var så snygg, eller?
Nej, han var charmig, snygg.
Han var charmig.
Manipulativ antagligen. Ja, flera sådana här psykopatdrag. Men jag var ju helt... Jag hade ju ingen erfarenhet av sånt här. Kom från en trygg barndom med världens snällaste pappa. Hade aldrig råkat ut för våld i nära relation.
Nej.
Jag visste att det fanns. Men tänkte att det, de där 10%, eller vad det var jag hörde då, det skulle ju aldrig drabba mig. Så när första slaget kom, då kunde jag ju inte ens förstå att det hade hänt. Det var ju, det var orimligt. Och första slaget så knockade ju han mig.
Nej.
Så jag vaknar på golvet och har honom ovanför mig, gråtandes. Och jag är helt omtöcknad, men helt plötsligt så är det jag som tröstar honom.
Jesus,
och det är ju
så
makabert. Och jag är ju inte den enda som har råkat ut för det här, utan det är ju ganska vanligt.
Ja, jag kan ju känna igen mig i det. Nu blev inte jag knockad, men jag blev ju sparkad på. Och sen är det ändå jag som
tröstar den här förtvivlade mannen.
Det är ju helt, alltså efteråt kan jag inte riktigt förstå, men jag var ju också väldigt ung. Och jag tog på mig så mycket skuld. Varför tar man på sig så mycket skuld?
Jag vet inte. Jag var ju ändå lite äldre, så jag tog ändå inte, jag förstod hela tiden att det här inte hade med mig att göra, utan att det var hans. Så han fick äga den här problematiken, men det gjorde, jag var ju ändå bunden till honom. Nej, det är så absurt.
Ja, för ni gifte er också.
Men slaget kom efter giftermålet. Ja.
Och då sitter man ju fast lite mer.
Jag satt fast på olika sätt. Jag hade
just det, ekonomiskt också.
Massor med pengar till honom. Och, ja.
Men dina barn under den här tiden, det var, hade ni så här delad vårdnad då? Så att de var hos dig varannan vecka? De såg aldrig något av den här nya mannens våldsamma...
Inte våldsamheterna, men däremot så var det ju inte bra.
Nej.
De märkte ju ändå. Så det är ju min största ånger. Där känner jag ju stor ånger och inte ångest, men det är fruktansvärt att jag har gjort det här mot mina barn. Det är verkligen ångrar jag. Men det går ju inte att göra någonting åt, utan sen får man ju gå vidare i livet och göra det bästa utav
situationen. Den där att förlåta sig själv, det är den svåraste förlåtelsen, eller hur? Det kan ta år. Men du har ju en bra relation med dina barn också.
Jag har en magiskt bra relation med mina barn.
Jag har träffat en av dina söner.
Ja, du har träffat Filip.
Filip som har sopköket.
Ja, och som jag ju också nu jobbar med en hel del. Apropå meningsfullhet.
Det är meningsfullhet. Ju... Vi kan berätta det. Sopköket vann ju Änglamarkspriset.
2021.
Ja. Och jag har varit med och delat ut det några gånger. Det är unga entreprenörer som liksom gör någonting för att främja liksom för miljön och hållbarhet och sådana saker. Så jag gillar ju verkligen Änglamarkspriset nu, hur de premierar de här unga människorna i deras driv. Och där är då Filip en som har tar vara på liksom mat som ska slängas.
Ja, han tar hand om matsvinn, och sen så har han ju en social idé också, att han tar hand om, plockar människor i utanförskap och tar in dem i verksamheten och lär upp dem. Så att han gör ju mycket på flera olika plan.
Ja, Filip är ju fantastisk. Ja. Det var fint att vi fick nämna honom här också.
Ja, det tror jag han blir väldigt glad för. Ja.
Så Filip är ju en av dina
söner. Ja, sen så har jag en liten ängel som är... De är väldigt olika, mina barn. Mm. Men han pluggar i Uppsala och har liksom nu på senare tid blivit sån här råakademiker. Så han håller på med sin andra kandidat. Mm. Men han är så här lugn, cool, ser allt, förstår allt, tar in.
Har de sett dig efter den här relationen, när du tog dig ur den där relationen och sådär? Har ni kunnat prata om det?
Ja. Absolut.
Så du känner att det har landat liksom?
Mm.
Ja.
Mm.
Och de hyser liksom ingen harm emot dig på något sätt?
Inte gentemot mig så, men jag tror att det var jobbigast för Filip.
Mm.
Och det är väl olika personligheter. Adrian kunde hantera det på ett annat sätt. Men Filip tog nog mest skada i det där.
Mm. Mm. Hur har ni pratat om det då?
Jo, men vi har pratat, och jag tror att båda två har förstått att jag verkligen är väldigt ledsen för att jag utsatte dem för det här.
Ja,
det är väl... det min uppfattning i alla fall. Du får köra ett samtal sen med dem.
Ja, nej, men det är ju fint att kunna prata om såna här saker. Ja. Jag tror att det är många som har varit i såna här situationer, och man kan känna just den här skulden som... Jag kan känna med dig i den där känslan av skuld. Att man inte har tänkt större och bättre runt när det kommer till ens barn.
Ja.
Varför,
hur kunde jag göra
man,
det här?
Och man blir så arg på sig själv någonstans.
Ja.
Men man måste ju också vara förlåtande mot sig själv. Mm. För man befinner ju sig någonstans.
Ja, för jag förstår ju ändå mig själv i det här. Varför jag stannade kvar.
Mm.
Jag kan ju se varför jag gjorde det. Men sen just när det gäller barnen så har jag ju svårt ändå att ta in att hur kunde jag vara så extremt dum.
Ja, jag förstår dig.
Men i övrigt så kan jag liksom förstå varför jag var kvar.
Mm, mm. Mm. Men det är ju någonting också vi lär oss under livets och resans gång. Och vi måste komma ihåg att när man är i de här situationerna, då gör man verkligen sitt bästa utifrån sitt förstånd och medvetande.
Mm, mm.
Och det är så lätt efteråt att titta tillbaka när man har liksom kommit till sans och fått distans.
Mm.
Och titta tillbaka och ifrågasätta beslut man har tagit.
Mm.
Men då är man ju på en helt annan plats.
Ja.
Och då får vi ju påminna oss själva om att det förståndet vi får då är ju för att vi har lärt oss någonting från den stunden.
Mm. Ja, absolut. Mm. Jag skulle ju inte vara den människa jag är idag om jag inte hade varit med om det här.
Mm.
Ibland kanske man behöver faktiskt vara med om det allra mörkaste för att kunna uppskatta det ljusa och fina. Mm. Lite grann det här som jag säger, man kan byta perspektiv och fokus. Du väljer ju själv.
Mm.
Vi har alla ett val. Och det är ju mycket därför jag skriver om det här också, för att någonstans kanske stötta någon annan i samma situation.
Mm.
Och verkligen poängtera det här att vi har alla ett val. Det visste inte jag då.
Mm.
Nu vet jag det. Och då kanske jag kan ge det till någon annan.
Ja, jag tycker,
hoppas jag.
Ja, men jag tycker det är jättebra att du skriver om det. Jag skrev ju delvis om det i min första roman, En kvinnas resa. Det är ju så länge sedan den kom nu. Så att, men, och då var det av precis samma anledning som du säger nu.
Mm.
Och när jag läser dina ord så berörs ju jag, för att jag kan känna igen mig som kvinna.
Mm.
Och då tänkte jag just på det, undrar.
Mm.
För det var så otroligt många beröringspunkter jag hade med dig, kände jag när jag läste boken. Så kände jag, undrar hur många kvinnor som kan känna igen sig i oss. Det måste ju vara hur många som helst.
Ja. Och faktiskt ganska många män också. De pratar vi ju inte om.
Nej,
alla män som råkar illa ut i nära relation. De är ett gäng faktiskt. Så vi behöver ju men det hålls det tyst om, för män vill nog inte visa sig så svaga inom citattecken. För det handlar ju inte om svaghet här. Men det finns nog en bild av att mannen ska vara stark och kapabel. Men att han då blir misshandlad både psykiskt och fysiskt, eller det ena eller det andra i hemmet. Det är tyvärr vanligt också.
Jesus.
Det finns knasiga kvinnor där ute också.
Ja, det finns. Det finns framför allt, så känner jag att det finns sjuka och människor som mår väldigt dåligt, som agerar ut allt det här som de inte kan hantera inom sig på något vis.
Och vi väljer faktiskt då ifall vi vill vara med på den resan eller om vi går ifrån det.
Det är så lätt att hamna också i någon sorts situation. Man tänker att man ska kunna rädda någon.
Ja, oh ja. Florence Nightingale-syndromet.
Mm.
Jag är väldigt klar med det, kan jag säga.
Mm. Ja, men känner du att det har blivit lite sådär att du nästan drar dig för relationer, eller?
Lite nästan.
Ja, för jag har ju hamnat lite i det.
Ja, faktiskt.
Så jag tänker att det måste vara fler än jag som hamnar i det. Ja. Att till slut, man har gjort det så många gånger och det har inte riktigt funkat. Och till slut så liksom ger man upp lite grann.
Lite så. En ny relation får ju inte på något sätt begränsa mig.
Mm.
Det är väl någonting som jag inte viker en millimeter på. Mm.
Det gäller ju att träffa någon som matchar ens personlighet och liv så gott som möjligt.
Ja, så du som lyssnar nu och tror... Nej, jag skojar.
Jaha, nu tar du tillfället i akt, Louise.
Nej, jag skojar verkligen. Kan inte låta
men bli. Men vi är ju verkligen ett... Sverige är ju... Det är otroligt många singlar i det här landet. Och då undrar man, vart är alla? Här sitter det två då. Inte.
Ja, här sitter det två. Men, sen,
men
så
undrar
jag också...
merparten är kvinnor av de här singlarna? Finns det fler kvinnor än män?
Jag har ingen aning.
Jag vet inte.
Är vi mer kräsna kanske?
Ja, alltså det där är ju svårt att säga, kan jag tycka. Men det blir ju också så här, när man har varit själv ett tag, så jag tycker att jag blir lite mer bekväm.
Mm.
Jag är så van att jag har det på mitt sätt. Mm. Jag gör precis som jag vill.
Mm.
Jag fiser utan att be om ursäkt.
Ja, det är jätteskönt.
Jag tittar på te om jag känner för det, fast det är mitt på dagen. Och jag gör liksom... Ja. Jag kan göra precis som jag vill. Ja. Och det där är ju något som är oerhört skönt.
Ja, nej, men det är, man ska väl träffa någon som älskar en för alla sidor hos en själv. Så att man kan fisa i lugn och ro och vara trött ibland och... någon som inte är rädd för när man själv kanske dippar, då finns det någon annan som plockar upp en där.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men sen tycker jag att lite spännande efter klimakteriet så här också. Mm. Att man har inte riktigt samma sådär, åh, jag måste ha en man.
Du pratar ju sexlust nu.
Sexlust har jag fortfarande, absolut. Ja. Men det kanske kommer någon... Det kan ju hänga ihop med personlig utveckling i generellt, inte bara klimakteriet. Men ju äldre vi blir, desto säkrare och blir vi ju i oss själva.
Mm.
Jag tror jag nämner det i boken också. Det här att många vill ju på något vis fylla någon form av tomhet inom sig.
Mm.
För att med hjälp av någon annan.
Mm.
Och ju äldre man blir, i alla fall upplever jag det så, att ju mer säker blir du på dig själv, och du behöver kanske inte på samma sätt någon annan som fyller det där, utan det kan räcka med det här känslan av en själv, att man är nöjd med sig själv liksom.
Ja, men och det är egentligen...
Självkärleken.
Ja, och det är ju egentligen då man är som bäst rustad för en relation.
Ja,
känns det ju
absolut.
Så. För
absolut.
Allt det här med att försöka fixa sitt liv med hjälp av att plocka in någon annan. Det är ju liksom, om man förväntar sig då att den personen ska fixa mitt liv och göra mig lycklig. Mm. Så fort han inte gör det, då är det en stor besvikelse. Mm. Så att man lägger ett stort ansvar på den där.
Ja, så det blir lite motsatser där.
Ja.
Ja.
Så att det är ju nu då, när man är lite så här nöjd och skön i sig själv, som att det är egentligen bättre förutsättningar för ett avspänt, för en avspänd relation.
Ja, absolut. Bästa läget.
Ja.
Mm.
Ja.
Men då ska det ju vara någon som är på den nivån, på samma mentala nivå utav... har funnit det här stabila, lugna
ja,
i sig
det
själv.
Ja, det är det. Och då blir, då blir ju dammen lite mindre liksom. Mm. På något vis.
Ja.
För att jag känner inte, man har inte heller den här lusten att kliva in i någon sån här gammal, traditionell relation.
Nej.
Du vet, den där typen av relationer, man, du vet, de finns inte ens i min tankesfär längre. Hur ska det se ut?
Nej.
Så ska man göra vissa saker utifrån någon sorts norm. Jag vet inte. Jag vill ha något annat, men jag kan inte sätta fingret på det.
Nyfikenhet och lust och...
Ja.
Mm.
Ja, nu, spännande.
Ja.
Vi kom in på helt andra saker. Men jag kände någonstans, vi är två kvinnor i nästan samma ålder och vi har liknande erfarenheter. När jag läser din livshistoria så förstår jag också att både du och jag vi har legat på ett golv, chockade över att ha blivit slagna, och nu sitter vi här. Ja, men jag kan ju se dig när jag läser din bok, så kan jag se det framför mig.
Ja.
Och jag kan förstå din frustration, smärta, sorg, vilsenhet, rädsla. Jag kan förstå allt det här. Mm. Även om jag inte har varit med om exakt samma sak som du har varit med, så har jag varit med om liknande. Mm. Jag kan leva mig in i din känsla.
Mm. Och nu
sitter
vi här.
Någonstans var det så vackert också.
Ja.
Det var något vackert i det.
Ja.
Det var som... Ja, det var... Jag tror att vi är så många. Jag tänker att jag har nog både manliga och kvinnliga lyssnare, och även män kan nog säkert känna igen sig i liksom att känna de där känslorna. Så att det är inte det, men jag tror att vi är så många. Och vi ser ju inte det här. Jag tänker på det när jag går på gatan ibland, när jag möter människor. Man ser ju inte det på folk.
Nej.
Men alla har ju sin berättelse.
Ja, alla har en berättelse. Men det är därför jag skriver så extremt nära.
Mm.
Och naket i boken. För att jag vill att vi ska förstå att vi är alla människor. Alla kan känna igen sig i det. Alla har någon form av erfarenhet.
Mm.
Och,
oavsett ålder också faktiskt, lite grann.
Ja. Jag har ju föreläst en del nu det här året. Och då, jag hade en föreläsning för coacher. Coach Companion, mitt utbildningssäte.
Mm.
Och då pratade jag jättemycket om det här med äkthet.
Mm.
För jag tror ju på, som coach behöver vi vara äkta själva. Säger jag i alla fall, jag tycker det.
Mm.
För om vi inte är det, hur ska vi då kunna förvänta oss att klienten vågar öppna upp och vara äkta?
Mm.
Men jag tror ju att generellt så saknar jag äkthet. Jag tänker på dina influencers och sådana saker. Där den här ytan som presenteras
ja,
hela tiden.
Det där, ta bort det där med mina influencers. Och
ja,
det, för det var något vi pratade om precis innan.
Ta bort såklart. Ja, ja. Men vi får klippa ihop det här ja, sen. Mm. Men vi koncentrerar oss väldigt mycket på yta.
Mm.
Och det är väl det också som föder så mycket psykisk ohälsa och flickor som mår väldigt, väldigt dåligt för att de matas hela tiden med en fasad och en yta utav hur saker och ting ska se ut. Och jag vill att vi på något vis ska skala bort mer utav det där och visa oss så som vi är. Och då pratar jag även ute på företag.
Mm.
Så inte bara i det privata utan... Jag skulle önska att människor kunde vara mera äkta och ärliga med vilka de är. Och inte hela tiden behöva gömma sig bakom en fasad.
Att de har mod att vara det.
Mm. Allting handlar om mod egentligen.
Mm.
Mod, det krävs mod för det. Det krävs mod att lyssna på din egen inre röst. Mm. Och det krävs mod att ta dig över de här rädslorna som kan komma i din väg. Liksom.
Mm. Men du upplever, det är ett kapitel som heter Det oändliga ljuset.
Mm. Det är min game changer,
ja,
kan man säga, i livet.
Ja, vad är det som händer där?
Det här är ju då, jag går en kurs för kvinnor som inte har hittat sin sexualitet. Mm. Jag hade väldigt svårt att onanera och sådana saker när jag var ung.
Mm.
Och det där följde med mig. Och sen så i och med... Det här var precis innan jag skilde mig från min man som är pappa till barnen. Så gick jag alltså en kurs som en äldre dam hade. Det här är långt innan vi hade tantra, movement och
ja,
du vet det här.
Mm, mm.
Vi satt på pinnstolar på Söder i något gammalt rum. Med den här äldre,
det är så underbart.
En äldre dam ja. Som visste hur man gör sexuellt. Och att det var så märklig situation. Och satt det en 10 halvskrämda tjejer där. Och hon förklarade och ritade och sådär hur det såg ut och vad man gör och hur man gör och när man onanerar.
Aha.
Jätteroligt.
Aha.
Men det var sån otroligt märklig situation och prata om det allra närmaste på det där sättet med den här äldre damen. Ja. Och det här är ju då innan jag är på något sätt vaken i min egen sexualitet. Det är ju så roligt att titta tillbaka på såna här saker.
Mm, mm.
I alla fall så gav hon oss i läxa att gå hem och öva.
Mm.
Och jag hade 2 små barn hemma och det var alltid liv och rörelse. Och hon sa, ja, du får inte ha några telefoner på. Det fanns ju inga smartphones då, det här är jättelänge sedan. Men ingen telefon i närheten och inte bli störd. Ja, så jag gjorde det där någon dag när barnen inte var hemma och stängde om mig. Och, och så onanerade jag.
Mm.
Och jag pillade och jag pillade och pillade och pillade och det hände ju ingenting liksom.
Nej, vad jobbigt.
Jätteroligt. Men jag har ingen aning om hur länge jag höll på. Men helt plötsligt så går jag ut i... Från pannan här mellan ögonen går jag rakt ut. I,
tredje ögat
ja,
typ.
Mm. Och det, jag visste ju ingenting om såna här saker på den tiden.
Mm.
Men jag går alltså rakt ut då från tredje ögat. I ett vitt, extremt vitt ljus. Det går ju inte att förklara hur vitt det är. Oförklarligt vitt. Och så är jag omsluten utav en, som jag upplevde det, som en kärleksenergi. Så allt var bara kärlek runt omkring mig. Och så fick jag som ett budskap att det finns ingenting att vara rädd för. Det finns ingenting att vara rädd för.
Hur länge varade det här?
Jag har ingen aning.
Du höll på att pilla på dig själv så länge så du lämnade kroppen.
Ja, exakt. Då kan du tänka dig. Då är man
det, ovan. Det där tycker jag låter bättre än orgasm, kan jag säga.
Ja, jätteroligt.
Det där övertrumfar köttslig lust plötsligt.
Men det här är ju då precis det som kan hända ja, de här som mediterar länge.
Mm.
eller vana vid att meditera. Och sen så har jag ju läst om att det liknar ju också det som de som har nära döden eller döden efter döden eller döden upplevelser.
Ja,
och de som lämnar jordelivet en kort stund och sen kommer tillbaka har ju kunnat beskriva precis det här. Jag såg inga varelser eller jag såg inte Jesus eller någonting sånt, utan jag var bara omsluten utav kärlek. Det var extrem kärlek.
Mm.
Och så det här, det finns ingenting att vara rädd för. Så efter det här så satte jag ju fart på min skilsmässa.
Jaha, för du hade gått med de tankarna ett tag.
Mm.
Ofta går man ju med de tankarna ganska länge. Men du, och det där har du aldrig upplevt efter det?
Nej, jag har haft en liknande som jag, ett kapitel som kommer efter där som beskriver när jag såg de här chakra eldarna som jag tror att det var.
Ja.
Och ett, ja, nej, läs om det i boken, säger jag. Orkar inte berätta det. Men det var också en väldigt spejsad upplevelse.
Ja.
Men jag har inte varit i ljuset någon mer gång. Och det är som att det behöver inte jag. För jag vet att det är där.
Måste ha varit en otroligt stark bekräftelse för dig.
Ja,
det måste ju ha varit verkligen en game changer.
Mm. Ja, men det är det jag säger, före och efter den händelsen.
Mm.
Så är jag två.
Men hade du med dig den? För det där är ju ändå innan du träffar den här våldsamma mannen.
Mm. Vet du, jag stängde av.
Ja.
Min inre röst, min intuition stängdes av. Jag levde under extrem mental press. Och det där tror jag, det är min, den här reflektionen om tallkottkörteln.
Mm.
Jag skriver om det i boken.
Mm.
Tallkottkörteln beskrivs sen i alla tider. Långt tillbaka i egyptierna, gamla grekerna, i vedaskrifterna så är den också signifikant med det tredje ögat. Och nu forskning, modern forskning har sett att det är centret där runt tallkottkörteln som påverkas när vi har intuitiva tankar.
Mm.
Jag har faktiskt tagit det här med en läkare också och resonerat lite grann runt det här. Så att men jag säger inte att det här är vetenskapligt, utan det här är en idé, bara en tanke.
Mm.
Och tallkottkörteln är ju en del av det endokrina systemet.
Mm.
Och det är väldigt känsligt för stress.
Ja, just det.
Mm. Och jag kan ju tänka mig då att när du utsätts för extrem mental stress så stänger du av det här. Eller det förminskas i alla fall.
Mm.
Och det gör ju det här ännu tydligare då, att vi för att ha intuition och kreativitet, skulle jag vilja säga. För att de två hänger ihop. Det är svårt att säga vad som är kreativitet och vad som är intuition.
Mm.
För att det ska blomstra så behöver du tid och lugn och ro. Balans i livet. Tid för dig själv.
Mm.
Och göra ingenting, vilket inte premieras i vårt samhälle. Men du behöver tid för att göra ingenting.
Och då tänker jag, när du säger det nu, att det är ju viktigt då nu i tider av stor stress och rädsla i världen.
Mm.
För världen är ju väldigt stressansatt.
Mm.
Och det är mycket rädslor.
Ja,
och
då stryper vi det där.
Ja, och eftersom allt är energi så blir det nästan som att det smittar av sig om man inte är på sin vakt lite grann. Och då är det ju än viktigare att man skapar sin egen bubbla av ingenting.
Mm. Och det där med att det smittar, det är jättespännande, för det andra kan lika väl smitta.
Exakt, och därför måste vi vara de här cellerna utav liksom
hopp. Det kan lika väl smitta.
Ja. Oj, hade inte jag stängt av den här? Förlåt.
Det har jag.
Ja. Men oj, därför måste vi vara de här cellerna utav hopp, tänker jag.
Mm. För det smittar lika mycket.
Exakt.
Så vi får inte glömma det, apropå att skifta fokus. Jag har en jätterolig, får jag ta en liten rolig?
Ja, absolut.
apropå det här med att det smittar på något sätt.
Mm.
När jag skrev boken så... Ja, förra hösten så pratade jag med alla om det här. Jag tyckte att det var så spännande och jättekul. Och det här var ju det största och roligaste jag någonsin hade gjort.
Mm.
Och Då jobbar jag bland annat på Lenovo med behandlingar. Så var jag där. Och på lunchen så satt jag och snackade och så var det några tjejer och de var så där med stora ögon och tyckte det här var jättefascinerande. Och en av tjejerna, hon hade varit med om liknande händelser i sitt liv, så hon började berätta om dem. Mm. Och så hade vi Steven där. Steven står ut med att jag hänger ut honom. Han vet att jag hänger ut honom.
Ja.
Han är i 50-årsåldern, säljare där. Mm. Och han sågade mig med fotknölarna och tyckte, nej Louise, det där stämmer inte. Och du ljuger. Och
jag bara, vad var det som inte stämde?
Jag menar de här storiesarna då, när jag hör den här inre rösten.
Ah, som, okay.
Ja,
mm.
Och jag, ja, han bara, nej, det där funkar inte. Och sen var han ändå lite påläst, så han drog det här med hur forskningen ser på intuition. Och sa det att nej, intuition, det är bara summan utav alla dina erfarenheter och att du på en millisekund, givet allt du har varit med om, så vet du vad du ska göra. Och då säger jag, ja men det är det där jag beskriver som grundintuition och den är jätteviktig, men det finns en annan typ av intuition. Nej, det gör det inte. Ja. Och till slut skrattar vi bara och så lämnar vi det här. Sen kommer jag tillbaka till dem 2 veckor senare. Då kommer han springande. Mm-hmm. Det här är inte en kille som springer egentligen. Så nej. Nej.
Han var entusiastisk över något.
Ah, han var så entusiastisk. Mm. Och han hade stora ögon och stort leende. Så här, Louise, det har hänt mig nu.
50 år.
Ja, drygt tror jag. Nu vet jag faktiskt inte hur gammal han är. Jag bara säger det. Det har hänt mig nu. Men vadå? Vad är det som har hänt? Det har hänt mig nu. Du vet, han kunde knappt prata.
Ja.
Och då berättade han att han hade suttit på ett flygplan ner till Estland, tror jag det var, på jobb. Och så hade han fått en jättestark tanke i huvudet. Bara så där som landade.
Ja.
Insikt. Jag måste ringa min mamma.
Ah.
Och till saken hör att hans mamma bor i England. Och de har inte så mycket kontakt.
Mm.
Så han tog ju bara bort den där tanken och tänkte, ja men det kan jag göra. Nu är jag på väg på jobb, jag kan göra det sen när jag kommer hem, det är inte så viktigt. Men tanken bara kom tillbaka, du måste ringa din mamma.
Jesus.
Och jag vet ju inte om han var ändå lite påverkad faktiskt utav det här som vi hade pratat om.
Ja.
Apropå att det smittar.
Ja.
För när de har touchdown, då slår han på telefonen direkt. Och så ringer han henne. Och hon svarar inte då, oh, nice to hear from you, Steven, how are you? Utan hon svarar bara, ja, lugn. Jag är ett knapptryck bort, ta det lugnt. Och han bara, ursäkta, vad säger du? Då var hon ett knapptryck ifrån att överföra en jättestor summa pengar till sms-bedragare. Som hon trodde var han.
Nej, hon trodde att det var han.
Yes. Så han lyckades stoppa det här. Och det här går
och hon
ju inte
trodde
att
det var han
rationellt.
Och att han hetsade på liksom.
Yeah. Yes. Så hade han inte ringt så hade hon gjort det.
Med massa pengar.
Mm.
Nej.
Ja. Så att, och det här,
ja, då
så
han,
det här,
förstår jag att ja, han
det här kunde
omtumlad.
Han ju inte förklara rationellt. Utan Nej. Det här får han ju bara till sig. Som en malande tanke.
Det här är ju så häftigt. Mm. Det måste ju vara massor. Jag är säker på att alla som lyssnar nu har varit med om en upplevelse där de har fått liksom en tanke som bara kommer till dem.
Mm.
Eller någonting de inte kan förklara liksom, som har dykt upp i sinnet.
Och det omvända också där då, att man ofta säger, asch, jag visste ju det. Jag skulle ha lyssnat på min magkänsla.
Mm.
Jag visste ju det.
Mm.
Så jag tror att lyssna.
Ja. Oh, tusen tack Louise Kram för att du kom till min podd Så in i själen. Nu reagerade jag igen på namnet här med tanke på var du fick namnet ifrån. Men det är ju helt sjukt att du fick namnet Kram från en man som var så...
Men han hette ju inte Kram, han hette ju Kram.
Ja. Det var hårt.
Ja.
Det lät inte så lika mysigt som Kram.
Nej.
Nej, jag är jätteglad för att du kom hit och så
Tack.
Fint med din allra första bok, Min inre röst.
Tack.
Där man får möta dig som kvinna och bli inspirerad också verkligen till att lyssna till sin inre röst och gå bortom sina rädslor och verkligen våga tro på sig själv och sin egen inre sanning.
Den finns som ljudbok också, ska jag säga.
Har du läst in den själv?
Ja.
Vad fint, du har en väldigt behaglig röst.
Tack.
Ja, min inre röst finns också som ljudbok. Ja, vi behöver finnas för varandra. Inte, ja, vi kvinnor behöver verkligen finnas för varandra, för jag tror att vi delar otroligt mycket erfarenheter.
Mm.
Och vi behöver krama varandra, mentalt och fysiskt. Och vi behöver även finnas för varandra, inte bara vi kvinnor. Det finns också många fina män som vi behöver finnas för, som behöver vårt stöd. Och de behöver också lära sig att stötta oss.
Att våga.
Att våga stötta sin kvinna. Mm. Det är viktigt.
Mm.
Mm. Tusen tack, Louise.
Tack, Agneta.
Hoppas det blir fler böcker.
Ja, det hoppas jag också.
Kram.
Hej, kram.
Ja, det tål att upprepas det som Albert Einstein har sagt, och jag har översatt ett citat som finns med i Louise Krams bok Din inre röst, för där står det på engelska men jag översatte det själv till svenska. Det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet dess trogna tjänare. Och vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och har glömt bort gåvan. Det är fantastiskt bra, tycker jag, det citatet. Jag hade aldrig hört det förut innan jag läste Louise bok Min inre röst. Och jag tänker att det är precis det som vi ska låta oss inspireras av från det här samtalet med Louise också. Att börja minnas gåvan. Att få bättre kontakt med den där inre rösten som så gärna vill guida oss på rätt väg. Och just det här som vi pratade om också, att stressen stänger av så mycket. Att hitta ett sätt att komma bortom stress. Åtminstone försöka hitta de här stunderna när det blir alldeles stilla. Om det är meditation eller om man bara liksom tar några djupa andetag en stund. Och försöker komma i kontakt med sig själv bortom rädslor och stress och allting yttre. Det är jätteviktigt i dessa tider att vi har den här kontakten med oss själva och förstår vilka vi är och vad vi vill, minns vilka vi är och känner den här kontakten till det i oss själva. Tusen tack, kära lyssnare, för att ni är med på den här Så in i själen-resan. Vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.